Skolministeriet från UR med Pia Fridén.
Hur delaktiga är föräldrar i barnens skolgång?
De bryr sig ifall jag går till skolan. Och se till så att jag kommer upp på morgonen, se till så att jag inte skolkar, sånt där.
Jag vill inte att de ska fråga för mycket, för det blir ganska jobbigt.
Det är bra att man får hjälp, men ibland så vill man bara göra det själv. Så.
Hur ofta och mycket ska föräldrar fråga om skolan, hjälpa till med läxor eller påverka skolans arbete? Det ska vi prata om ikväll. Och hur kan man gå 9 år i grundskola utan att lära sig detta?
Jag vet fortfarande inte hur en grävling låter, men jag vet hur det låter när ett par unga oskuldsfulla fröknar öppnar dörren och snubblar på liket.
Gympapåsen med skolminnen öppnar vi sist i Skolministeriet. Välkomna! Det var föräldramöte här om kvällen i dotterns klass 7D. Nya lärare, nya klasskamrater, nya föräldrar. Lärarna informerar, vi lyssnar. Efter en halvtimme börjar folk skruva på sig och titta på klockan. Och när vi är framme vid sista punkten om klassombud och representant för skolans föräldraförening, då har ett par föräldrar redan lämnat lokalen och vi andra stirrar frenetiskt ut genom fönstret eller ner i golvet. Tystnad. Läraren upprepar vad han nu sagt om vad som krävs av föräldrarepresentanterna. Det är inte mycket, men ingen bryter tystnaden. Tills jag hör mig själv säga, jag kan vara klassombud. Det går en suck av lättnad genom föräldramassan. Varför blev det jag? Igen? Jag har inte mer tid än någon annan. Jag är inte en bättre förälder än någon annan. Och ingen kommer att tacka mig, allra minst mina barn. De allra flesta vill väl att det ska gå bra för barnen i skolan. Men hur mycket tid och engagemang föräldrarna själva kan och vill lägga ner, det varierar nog. Det handlar om föräldrarnas delaktighet i skolan i Skolministeriet ikväll, och de som ska diskutera det är föräldrarna Nalin Pekkul med skolbarn i Tensta, Susanne Sederberg med barn i en Lidingöskola, Charlotte Kvarnhem för detta lärarvikarie och med en son som just börjat skolan. Dessutom finns här Elisabeth Sörhus, rektor på Julstaskolan i Stockholm, Hans Olsson, lärare i svenska och SO på Stockholms största grundskola Eriksdalsskolan, och i en studio i Norrköping sitter Fredrik Vastesson, socionom och för detta skolkurator som skrivit boken Hjälp ditt barn att klara skolan. Och då vill jag först veta hur delaktiga ni är i skolan, Nalin.
Alltså, ska jag vara ärlig, fram tills för ett halvår sedan så var inte jag delaktig, utan det, min maka som gick på föräldramötena och gick, var med i sån här skola, hemskolaförening. Men när det kom ett brev om att det var riktigt kris i klassen och att man ville att alla skulle komma, då hade han tröttnat och då sa jag, nej, men då går jag på föräldramötet. Och sen har jag varit väldigt delaktig sen i februari-mars någon gång.
Susanne då, hur delaktig är du?
Ja, jag är nog en sån där förälder som Nalin också sa från början. Och ja, det är nog också min man som är lite mer aktiv där. Tyvärr.
Hur viktiga är föräldrarna för skolan, Elisabeth?
De är helt nödvändiga för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. Vi anser att föräldrar är vår absolut viktigaste samarbetspartner, och har vi inte bra kontakt och relation med föräldrarna, då klarar inte vi vårt uppdrag.
Charlotte, du som har en son som just har börjat i skolan, vad har du för ambitioner med ditt föräldraengagemang?
Ja, vi har haft möjligheten att ha vår pojke på ett föräldrakooperativ dagis fram tills nu när han börjar skolan. Och min ambition är absolut att ha lika stor delaktighet i verksamheten som vi har haft i föräldrakooperativet. Det vill säga väldigt mycket.
Men när du kom till skolan och undrade om de hade någon föräldraförening, vad sa de då?
Då sa de att det hade de inte, för det fanns inga föräldrar som ville det.
Hans, hur delaktiga föräldrar vill du ha?
I hög grad, men på rätt sätt. Man måste ta stor hänsyn till lärarens profession och vad vi gör och hur vår verklighet ser ut. Och det är inte kanske så många som har det av de som talar väldigt högljutt.
Du ska få utveckla det där senare i programmet. Först vill jag höra, Fredrik, vad du har för erfarenheter av föräldrars engagemang i skolan sedan din tid som skolkurator.
Ja, dels du nämnde föräldramöten, och det är ju väldigt ofta opedagogisk form. Skolan är ju pedagoger, men där tappar man ofta det, och man har ett ganska stelt och tråkigt möte som inte blir någonting bra ofta. Det kan skolan bli bättre på, tycker jag. Och sen så vill ju alla hjälpa sina barn att finnas till för dem i skolan, även om det är att de måste jobba över. Men det är väldigt lätt som föräldrar känner sig bortkommer i skolan, tror jag, att man inte vet vad man ska göra där riktigt. Och skolan kan bli bättre på att hjälpa föräldrarna, hur de kan hjälpa till och vad de kan stå till tjänst med.
Vi har även frågat elever hur mycket de vill att föräldrarna ska engagera sig. Amanda Zetterqvist, 14 år på Hässelbygårds skola, tycker att föräldrarna ska lägga sig i lagom.
Alltså de behöver inte så här lägga sig i allt, men alltså liksom att de finns där. Jag vill inte att de ska fråga för mycket, för det blir ganska jobbigt. Alltså typ att de vill lägga sig i allt.
Det här känner nog de allra flesta som har tonårsbarn igen sig i. Fredrik, finns det något sätt att lägga sig i lagom?
Ja, det är ju så individuellt vilka behov som är för just den eleven och den skolan. Men framförallt är föräldrarnas ansvar att rusta sina barn så att de är förberedda och klara av skolan och klara av de krav som ställs där faktiskt.
Och hur då?
Ja, att dels det är basalt att de måste vara utvilade och ha ätit och sovit ordentligt och inte vara oroliga eller olyckliga i onödan, och att de kan möta de krav som ställs på dem i skolan, att de förbereds för det hemma, att man kan vänta på sin tur, att man kan räcka upp handen, att man kan ägna sig det som man ska göra i skolan.
Nalin Pekul, som har barn i en Tenstadsskola, hur ser föräldraengagemanget ut där generellt?
Alltså när det blev kris i den här klassen och min sons klass, då ställde nästan alla föräldrar upp och kom till mötet.
Men innan dess hade det
inte Nej, min maka klagade på att de inte kommer och inte engagerade. Men nu kunde jag se att alla kom. Nästan alla två som var borta. Och när vi då till slut kom fram till att det bästa vore att vi som föräldrar, för att få, ibland kan man hamna i en ond cirkel, alltså lärare och elever, och det är bara kaos i klassen. Det gick inte att bedriva undervisning. Och då föreslog vi att vi själva skulle vara där. Dela upp det 3-4 timmar per vecka. Och det gjorde vi. Och jag menar, någon så exemplarisk klass har jag aldrig sett. Alltså, jag kan inte föreställa mig att det hade varit så stökigt.
Susanne, du som har barn på en skola, i en skola på Lidingö, som har en helt annan socioekonomisk sammansättning av invånare. Hur ser föräldraengagemanget ut där?
Jo, men det är nog, det är väldigt starkt, och man ställer upp ofta, man åker med på utflykter och sådär när det behövs och de ber om det.
Elisabeth Sörru, som är rektor på Ljusdalsskolan, där har ni problem att få mammor och pappor till skolan. Varför?
Ja, vi har problem om vi använder oss av de traditionella metoderna genom att skicka ut en inbjudan och säga kom till föräldramöte, då kommer ingen.
Varför inte?
Nej, därför att föräldrar har förklarat för mig, vi har ju nästan bara föräldrar med utländsk bakgrund. Man har förklarat för mig att det är inte roligt att komma till ett möte och känna sig så i underläge som man gör när man sitter och inte förstår vad lärarna säger. När man inte känner till det skolsystem som man har hamnat i här i Sverige. Och andra föräldrar har berättat att i deras hemländer då är det väldigt onaturligt att ha den typen av nära kontakt så hem och skola som vi har här. Dessutom är det föräldrar som har upplevt att skolan i deras hemländer har representerat en form av myndighet som man inte gärna vill ha att göra med. Man har flytt för att komma ifrån det, och då kanske man bär med sig den föreställningen att det skulle kunna vara likadant här, så att man undviker skolan.
Du ska få berätta mer sen om hur ni ändå lyckas locka föräldrar till skolan. Men Charlotte, när du var lärarvikarie på högstadiet så försökte du få föräldrarna till klassen. Hur gick det?
Jo, jag försökte verkligen att få föräldrar att komma in och sitta med i klassrummet på undervisningstid, därför att det var en väldigt stökig atmosfär. Men jag, trots att jag vid flera tillfällen verkligen frågade, så fick jag ständigt ett nej. Och jag vet inte riktigt vad det beror på, men jag tycker ändå att det är trist, för att det hade säkert kunnat hjälpa.
Hans, har du haft föräldrar med på sittandes på lektionerna?
Det har jag, fast i allt mindre omfattning på senare år. Men om jag kopplar till vad jag sa nyss, så man tycker mycket men man har sett eller vet väldigt lite. Högre delaktighet skulle vara jättebra, tycker jag. Alltså välkommen in i klassrummet och se verkligheten. Mycket bra.
En del av föräldraengagemanget, det är att hjälpa barnen med läxorna. Hur mycket tid lägger ni ner på det, Nalin och Susanne?
Ja, tyvärr är det så att jag jobbar rätt mycket kvällar. Jag lägger aldrig någon tid på läxorna. Men det jag tycker är viktigt, som förälder. Och det tror jag Elisabeth kanske Sörhus träffar en del föräldrar som inte riktigt förstår att det handlar så mycket om runt omkring. Om jag sitter med ungarna och tittar på nyheter och det kommer någonting, då tar jag mig tid och verkligen förklarar vad det beror på, denna världshändelse. Eller om det är någonting vi sitter vid matbordet, då tar jag mig tid, verkligen länge, och kan förklara. Och på det sätt, speciellt sonen, alltså, han har ju väldigt försprång i många ämnen.
Susanne?
Ja, läxor är ju helt klart ett problem, tycker jag, på vår skola. Det kräver ett oerhört stort engagemang som förälder, för att dels har de läxor varje dag, och det har hon haft sedan tredje klass, och det tycker jag är väl så tidigt.
Och ibland så klarar du inte ens av att hjälpa henne med läxor?
Nej, alltså vi satt här om kvällen, hela familjen och 20-åringen också, som vi kan inte lösa hennes matte helt enkelt. Och då en gång så faktiskt skrev jag ett mejl till läraren, och hon kallade då till ett möte. Och jag tänkte, det är väl bara vi som är så dumma och inte kan lära ut det här. Vi kan få fram svaret men inte lära ut det.
Och vad hände då?
Och då kom en 15 föräldrar, så det var ju faktiskt fler än som var så
okunniga. Ni fick gå på kurs för hur ni ska lära barnen matte.
Ja, och det är ju frågan, liksom, hur mycket man ska
behöva. Vad säger ni andra om det? Vad säger du, Hans?
Ja, det måste vara något grundläggande fel. Dels tycker jag man startar för tidigt att pressa unga, små barn med mycket
läxor.
Men
är det föräldrarnas uppgift att lära sig hur man lär ut?
Definitivt inte. Man kan vara ett stöd, det måste vara barnen själva som lär sig. Och man kan hjälpa dem på vägen, man kan hitta metoder och lösningar, men definitivt inte göra det åt dem.
Vi ska höra Viktor Mebrahto, 14 år i Hässelby. Han har föräldrar som lägger det mycket tid på att hjälpa honom med läxorna.
De gör väldigt mycket, tycker jag. Eller de hjälper till mycket. Och jag tycker det är bra. De hjälper mig med läxorna och så. Sen behöver vi inte göra så mycket hjälp. Men
hur många timmar om dagen får de hjälpa till då?
I veckan. Kanske 10-9.
Fredrik Bastesson, som är socionom och har jobbat länge som skolkurator och skrivit en bok om hur föräldrar kan hjälpa sina barn att klara skolan. Du tycker att föräldrarna gott kunde ägna sig mer åt barnens skolarbete än åt sina egna karriärer?
Ja, i alla fall under, ja, så länge man har barn, så då är inte livet detsamma längre. Många lägger mycket tid när barnen är väldigt små, men sen när de blir större och ska klara sig själva så får barnen väldigt långa dagar hemifrån, och man tappar lätt den där grundläggande kontakten som lite jag tycker Malin beskriver att man har, det samtalet vid bordet kanske, och kan ta upp det som är aktuellt och som är viktigt just då faktiskt. Det är så många tappar bort tyvärr.
Högstadieeleven Georg Lövström, som går på Franska skolan, han har utbildade föräldrar, och det verkar också ha betydelse just när det gäller det här med läxhjälp.
Ämnen som jag har svårt med brukar jag få mer hjälp än de som jag har lättare för, absolut. Det är väl till exempel naturvetenskapsämnen som kemi, biologi och fysik.
Kan dina föräldrar det här då?
Ja då, de har ju gått på universitet båda två, så de är ju ganska säkra på saken.
Är det så i svenska skolan idag att det är föräldrarnas utbildning, engagemang och ekonomiska resurser som avgör hur barnen ska klara sig i skolan?
Tyvärr.
Ni får prata, inte bara nicka.
Ja, nej, men tyvärr är det så. Och det är någonting jag reagerar på när vi då en gång i tiden startade läxläsning som alla andra har tagit över. Jag är jättestolt över, för sådär 20 år sedan. Så lärde mig en sak, att den svenska skolan bygger på vad du har för föräldrar och vad du har för kunskaper innan. Det bygger inte på att skolan ska lära dig de kunskaperna. Och det var därför när det kom de här ungarna till SSUs läxläsning i Tensta, då när de förstod liksom saker och ting hängde ihop, då var de hur lyckliga som helst och skulle plötsligt få femmor i allting. På den tiden var det siffror. Så att det bygger, och det är det jag tycker är så orättvist. Att
men
det ska
varför har det blivit så här?
Det har varit så, alltid varit så.
Håller ni med?
Och jag känner också en enorm skillnad nu. Jag har en 20-åring och en 11-åring. Att kraven har blivit värre på något sätt. Alltså det har blivit hårdare med att man behöver engagera sig mer. Och det beror kanske också på barnen. Men att man har två som är olika duktiga. Men det måste ju vara något fel när man, det krävs av föräldrar. Att de inte kan få lov att leka. Ha tid att leka nästan.
Vad säger Fredrik Vastesson som sitter i en studio i Norrköping?
inte behöva kunna ämnena i sig, det tror inte jag. Sen kan det vara bra att man har själv någon slags kunskap, men de kan ändå skapa de andra förutsättningarna för att klara läxorna, att man får lite ett mellanmål, att man får lugn och ro att arbeta med dem, att det finns en plats att arbeta med dem, att man finns till hands och uppmuntrar dem och hjälper dem och även ett krav på barn att de ska göra läxorna.
Elisabeth?
Jag ser att studiestödet har en annan funktion om vi ser på våra elever. De flesta av våra elever har svårigheter med språket. De har inte lärt sig tillräckligt mycket svenska för att de ska kunna förstå de svåra läroböcker som finns till exempel. Och då kan det inte ligga på föräldrarna att sitta och förklara, utan då måste skolan ta det ansvaret att försöka hjälpa eleverna med studierna på det sättet. Så för mig är det självklart att prioritera just studiestöd utanför skoltid eftersom våra elever behöver mer tid.
Skolan får ju just nu utstå mycket kritik. Den är flummig, det är ingen ordning och reda, lärarna är inkompetenta och allt för många elever har dåliga kunskaper och saknar slutbetyg i kärnämnena. Charlotte, vilket ansvar har föräldrarna i detta?
Jag tycker att föräldrarna har ett jättestort ansvar, men jag tycker också att det är viktigt att vi skiljer på vad lärarna ska ansvara för och vad föräldrarna ska ansvara för. Därför att oavsett vad vi har för kulturell bakgrund, språksvårigheter eller huruvida vi har gått på högskola eller inte, så tror jag att det finns någonting som alla kan göra för att vara engagerade i skolan. Och det är att se och att finnas för våra barn. Det är där någonstans det måste börja, när vi tar oss tid att se på situationen. Hur har mitt barn i skolan och vad behövs för att saker och ting ska bli bättre?
Susanne, hur bra koll har du på skolan?
Nej, men jag känner nog att jag har ganska bra koll, men det är det här. Och jag tycker att, och jag har förmånen att jobba frilans, jag är hemma alltid, jobbar hemifrån. Jag finns där till hands, men jag känner mig ändå otillräcklig, för jag kan inte hjälpa henne så mycket som jag behöver. Och det undrar jag om det ska vara föräldrarnas sak att faktiskt kunna så mycket eller lära ut så mycket.
Något fel är det på skolan om det kräver att det är du som ska stå för kunskaperna fullt ut. Då är det fel. Alltså man ska skapa förutsättningar för ungarna att de faktiskt pluggar, att man ger dem tid och resonerar med dem. Och att man framförallt, jag tycker min uppgift som förälder är också att höra hela tiden hur barnet mår. Alltså jag får ju höra alla flickhistorier nu eftersom sjuåringen, alla konflikter i klassen och så. Sånt tycker jag är viktigt, att hon får prata med någon vuxen och få prata av sig. Sen det andra, att sitta med varenda läxa och att det skulle vara sånt på sån nivå att jag som förälder inte skulle klara.
Vill du säga någonting,
tycker du fel?
Jag skulle lyfta frågan en nivå högre, och nämligen vad har skolan för resurser, och samtidigt som man då har ett samhälle som ställer allt högre krav på individer, såväl föräldrar som lärare som definitivt barnen, och det är väl egentligen grunden till att de här problemen ökar.
Vi ska gå vidare och lyssna till Alexander som går i sjuan på Franska skolan. Hans föräldrar har bra grepp om hur det går för honom genom skolans internetsida.
Pappa har väldigt stor koll. Vi har ju så här Schoolsoft på skolan. Så man kan titta alla läxor och alla läxor. Så han brukar vara inne där i alla fall en gång varje dag och titta hur läxorna har gått och proven. Och vilka läxor vi har och så. Så det hjälper rätt mycket. Så de har rätt stor koll på det där.
Fredrik Vastesson, det är väl en fiffig lösning. Då slipper man ju prata med barnen.
Ja visst, det är bra som ett komplement. Men det får inte leda till någon slags familjärt kontrollsamhälle då vi ska ha koll den vägen på våra barn. Så vi måste kunna bygga upp en tillit så att barnen lär sig att ta ansvar, att göra läxorna, att ta ansvar för sina liv. Det är det de måste lära sig för att kunna klara av skolan också. Och det är en poäng med läxor också, att man ska lära sig kunna ta ansvar även när inte läraren, chefen eller vem det är i närheten.
Nu skulle jag vilja höra lite kort Elisabeth Sorg som är rektor på Djurstadsskolan. Hur ni ändå lyckas få bra kontakt med föräldrarna som är väldigt motvilliga till en början att komma till skolan.
Vi inbjuder till exempel till familjemiddag. Då får man en inbjudan där det står att kom och ta med dig lite mat. Och sen kommer man att ta med sig mat. Och man tar inte bara med sig mat utan kanske mormor och småsyskon och allt möjligt. Och så blir det mer som en familjefest.
Det låter jättetrevligt, tycker ni inte?
Det är verkligen det. Och då går man och smakar på maten och småpratar med varandra. Och sen kan lärarna säga sitt också. Men det blir inte det här stela, formella, svenska, byråkratiska som många av våra familjer värjer sig mot. Utan det blir naturligt och ömsesidigt. Och det är där vi måste börja. Och när vi får nya barn till skolan, då har vi välkomstsamtal. Då träffar man föräldrarna och då är det lärarna som lyssnar och föräldrarna som berättar hur de ser på skolan.
Nu har det handlat mycket om problemen med för lite engagemang, men motsatsen finns ju också. Föräldrar som blandar sig i för mycket och på fel sätt. Hans, vad har du för erfarenhet av det?
Ja, det kan vara allt ifrån att man inte ska ha föräldramöte den 11 september till att man ska bestämma i princip när läxor och liknande ska, eller uppgifter ska göras, och ibland även hur de ska göras. Jag har också varit med om skrämmande exempel på hur kollegor har blivit utsatta för mejllistor, rena förföljelsen alltså.
Hur förhåller man sig till det här då som lärare?
Jag tror att man måste hävda sin profession. Vi är utbildade, vi kan det vi håller på med. Och sen är det en social verklighet som inte alltid är så lättläst som man kan tro om man bär med sig enbart sin egen skoltid.
Vi ska höra Alexander igen på Franska skolan som inte tycker att föräldrarna ska hjälpa till för mycket.
Om de hjälper mig för mycket så blir det ju sen svårt i skolan. Alltså att jag inte förstår, om det är något jag inte förstått så gör de allting åt mig hemma. Så kan det komma som en chock på ett prov eller en liksom, någon läxförhör så i skolan.
Susanne, kan man hjälpa till för mycket som förälder?
Ja, det kan man säkert. Det verkar ju hemskt också att man då gör så mycket så att de inte lär sig. Och jag tycker det är jättesvårt i vårt fall, alltså hur man ska bete sig. För det är ju ofta att de kan ha vanliga, liksom, de ska läsa ett kapitel i en geografibok och sen får de, så tänker man, ja men det är väl inte så mycket med det. Men dagen efter, då kommer hon hem och är jätteledsen, då har de haft skriftligt förhör på det här. Och så kommer det lappar då att, ja det gick ju inte så bra för eleverna den här gången på, ni måste se till att de verkligen läser och att... Och då är det klart, då krävs det av mig att jag ska ha förhört henne lite den kvällen. Och det gör vi för det mesta och har tid också. Så jag tycker nog att vi finns där. Men det måste ju kunna finnas tid för annat också.
Hans, kan det bli problem om man har för engagerade och stöttande föräldrar? Som Alexander sa här.
Absolut. Att vara en god förälder är väl att... jag gillar egentligen inte uttrycket, men en slags coach som Fredrik var inne på, följer med sina barn även när de kommer i de ofta problemfyllda tonåren. Och att se dem som människor, att värna om att de mår bra, det tror jag är grunden. Och gärna engagera sig och ställa kloka frågor, men inte att gräva helt och hållet i allt som de gör i skolan och heller inte göra deras läxor, definitivt inte.
Cindy Parming som är 15 år och går i skola i Hässelby, hon är också lite inne på detta. Hon berättar att föräldrarna tar en del socialt ansvar också.
De bryr sig ifall jag går till skolan och ser till så att jag kommer upp på morgonen, ser till så att jag inte skolkar, sånt där.
Fredrik, du tycker att många föräldrar sviker sina barn här?
Ja, många tappar ju bort den här vardagliga kontakten. Att man, och visst, man har många krav på sig. Man behöver arbeta för att försörja sig och kunna ha sitt hem och så. Men många tappar bort den här grundläggande kontakten, den nära kontakten som man tror, som man etablerar med små ofta, men som man tror ska finnas kvar för alltid. Men den måste underhållas och vårdas hela tiden, även tills barnen är vuxna.
Till sist då, det optimala föräldraengagemanget, Elisabeth, rektor på Jutaskolan. Hur ser det ut?
Ja, det är när vi känner att föräldrarna har 100% förtroende för oss. Och när de känner att de alltid, när som helst, är välkomna till skolan och att alla dörrar står öppna. Och att vi sänder samma budskap. För föräldrarna vill att det ska gå bra för barnen och det är vårt högsta mål också.
Charlotte, ska du starta föräldraförening på din sons skola?
Det har redan dragit igång ett föräldraforum nu och jag ser som en stor utmaning att vi ska resonera kring vilken rätt vi har att ställa krav på varandra. Alltså hemmet har rätt att ställa krav på skolan och skolan har rätt att ställa krav på hemmet. Det ser jag fram emot.
Tack ska ni ha allihopa. Charlotte Kvarnhem, Elisabeth Sörhus, Nalin Pekul, Susanne Cederberg, Hans Olsson och Fredrik Wasterson. Och tack också skolministeriets reportrar Andreas Wiklund och Antonio Della Cruz som samlat elevröster.
Skolministeriet med Pia Fridén.
Och då gäller det ett regeringsbeslut om förskolan som kom för ett par dagar sedan.
Här på öppna förskolan på Kungsholmen är det just den här dagen lugnt i lekrummet. Här är bara två barn som klättrar runt bland kuddarna och leker med bilarna. Och kanske är det just så här det kommer se ut i framtiden. För nu har regeringen beslutat att satsa 200 miljoner kronor på förskolan. Förskolelyftet, som projektet kallas, är tänkt att höja förskollärarnas kompetens så att de bättre kan förbereda barnen inför skolstarten. Speciellt vill man fokusera på att öka deras läs- och skrivkunskaper. Mer skola och mindre lek. Eller? Kari Flodman, du är förskollärare. Vad tror du?
Vad jag tror att många fokuserar kring, det är det där ordet skolförberedande. Och då är det alltid att det ska stå kontra lek, mindre lek och mer skola. Men så är det ju inte, utan det går inte liksom att göra vare sig det ena eller det andra. För du kan inte få in kunskap i barn i förskoleåldern på något annat sätt än lek.
Med oss här har vi också Maja-Lina Slotten, även du förskollärare. Vad tänker du kring det här?
Jag tycker att det är både och. För att visst är det viktigt, men det är viktigt också att allting blir väldigt lekbaserat om det ska in i förskolan.
Men vad behöver ni kompetensutveckling i då?
Ja, säg det. Jag vet inte riktigt vad det behövs i faktiskt.
Här borta har vi några föräldrar. Vad heter ni?
Jag heter Henrik Ulander.
Charlotta Givars. Jag tänker att det är jättebra om man kan höja förskollärare och barnskötares status lite och öka deras kunskap och kompetens. Men åtminstone de första åren på förskolan, så när de är riktigt små, så är det viktigaste för mig det är leken, att det är värme, trygghet och lite mindre strukturerat lärande.
Men nu är ditt barn ganska litet här, men vad vill du att hon ska lära sig i förskolan då?
Det sociala spelet tror jag är jätteviktigt. Och sen språket tror jag också är väldigt viktigt, att alla barn får ett bra språk för förståelse senare i livet också när man ska in i skolan och lära sig läsa och skriva. Men för mig känns det inte så viktigt att min dotter behöver kunna det i förskolan.
Jag håller med. Det blir nog mycket skolbänk och allvar sen när de blir större.
Reporter Andreas Wiklund hade besökt öppna förskolan på Kungsholmen i Stockholm. Dags så för ännu en djupdykning i skolminnen. Vår reporter Dan Jirell fiskar upp den ena underliga läraren efter den andra ur sin gympapåse.
Jag har alltid undrat hur en grävling låter. Nej. Nej, inte så. Ända sedan min kemi- och biologilärare på högstadiet la en grävling alldeles innanför dörren till lärarrummet en måndag morgon, så har jag undrat hur ett sånt djur låter. Jag vet fortfarande inte. Grävlingen som låg där var ju död, och jag har aldrig pratat med en levande grävling. Han, biologiläraren, var en kul typ. När vi hade kemilab med honom var vi bara killar, och då brukade han passa på. Först gick han till dörren ut mot korridoren. Nej, ingen där. Och sen gick han fram till fönstren och kollade också. Nej, ingen där heller. För säkerhets skull drog han också i handtaget till ett förrådsrum för att försäkra sig om att den var låst. Sen började han berätta. Ofta var det fräckisar som alla hade hört förut, eller så var det någon historia som bara han själv förstod. Då skumpade magen av skrattkonvulsioner upp och ner, och han drog belåtet i sin yviga Stalin-mustasch. Han var förresten ofta sjuk på måndagarna. Officiellt var det astma. Ja, om man tänker efter så har man haft väldigt många originella lärare genom åren. På gymnasiet fanns en gangsterkalle och en puderkajsa. Vi hade en fröken som spelade upp ett band där man hörde hennes mammas röst som sa något om ärtor och pannkaka, trots att hon hade varit död för länge sedan. Och hur hon hade hamnat på det där bandet var en gåta. Om man tänker efter, hur många människor som man har träffat i sitt liv som man har ett bestämt minne av, det är ju inte så värst många. Men i mitt persongalleri finns en lång rad av lärare. De flesta har jag nog inte tyckt om precis, men jag minns dem. Som han, biologiläraren, som la en grävling innanför dörren till lärarrummet. Jag vet fortfarande inte hur en grävling låter, men jag vet hur det låter när ett par unga, oskuldsfulla fröknar öppnar dörren och snubblar på liket.
Nästa vecka frågar vi oss hur lätt eller svårt det är för funktionshindrade att utnyttja skolgårdarna. Slut för idag. Tack för idag.
Skolministeriets programledare Pia Fridén. Tekniker Christer Orre-Teg. Producent Mats Lundin.